Varsågod och sitt. För några år sedan så läste jag en intervju med Horace Engdahl, som var lite paradoxalt kan man tycka, rent semantiskt, men den förre ständige sekreteraren i Svenska Akademin. Man kan ju fundera på hur man är den förre ständige, men dock. Och han menade att han hade en sån kärlek till Tyskland. Därför att Tyskland, menade han, det är ett Sverige för vuxna. Ett Sverige för vuxna. Och jag kan ju förstå dem på ett par sätt. Att man hyser en vurm och kärlek för Tyskland. Och exempelvis, världens bästa sällskapsspel är tyska. Och den lilla, lilla skara av sällskapsspel som är så pass bra som tyska spel kallas på engelska för German Games. Även om de är gjorda av en amerikansk eller engelsk konstruktör. Det finns en värld bortom Monopol och Bondespelet, tro mig. Man kan också tycka att det finns exempelvis något fascinerande i den tyska vurmen för Sverige. Som ofta tar sig uttryck i en speciell kärlek till exempelvis Norrlands inland och andra avfolkningsorter där urbefolkningen har gjort sitt yttersta för att flytta därifrån för länge sedan. Sånt kan man fascineras över. Så jag är inte helt säker att jag förstår honom, men det har väl mycket att göra med att jag inte förstår språket. Dock, Horace funderingar väcker en del funderingar i mig också. För att om nu Sverige är ett Tyskland för vuxna, är det om Tyskland är ett Sverige för vuxna, är då Sverige ett Tyskland för barn? Och vad säger det om tyskars förkärlek för Sverige? Matt funderar på. Är de samma skäl som de kommer hit som vi gärna åker till Liseberg eller Legoland, vi som har barn? Jag kommer komma tillbaka till det här och jag tror att jag ska försöka kunna knyta ihop Horace Engdahls syn på Tyskland som ett Sverige för vuxna med Jungfru Maria. Och om jag misslyckas så finns det förutsättningar att det kommer bli ett sånt fenomenalt magplask. Så att det verkligen, verkligen är värt att spetsa öronen bara för chansen att få kunna, inte gapskratta, för ni är ju artigt folk, men i alla fall dra på munnen med ett leende på läpparna. Möjligheten finns. Så vi kör. Idag möter vi alltså Maria och Elisabeth. Hennes äldre släkting. Och för att fräscha upp våra gemensamma minnen, detta har hänt i början på Lukas. Elisabeth är en gammal kvinna och hennes man är också gammal och de är barnlösa. Och får besked om att ni ska få barn. Det ska bli en profet som ska få bereda väg för Herren på ett speciellt sätt. Lite senare i Lukas så kommer en ängel till Maria och säger: var hälsad du högt benådade. Du ska föda Guds son. Och Maria säger: ja, ske med mig som du har sagt. Jag är Herrens tjänarinna. Det är steg ett. Ängeln kommer till Zacharias i templet och säger att din fru ska ha barn. Ha, det tror jag inte på. Okej, då får du vara tyst i 9 månader. Steg 2. Ängeln kommer till Maria. Och steg 3. Maria drar strax efter steg 2 till Elisabeth på besök. Och måste jag prata lite tydligare? Jag tycker det känns alldeles för låg volym i högtalarna. Jag tror ni ska dra på lite grann. Jag ska prata... Men jag är så entusiastisk över ämnet så att jag får lite svårt att hålla ner tempot. Men vi gör ett försök. I alla fall, Maria är hos Elisabeth. Zacharias är väl antagligen där och är tyst. Det kan vara trevligt, det kan vara otrevligt. Det här var en speciell händelse. Och när Maria kommer så märker Elisabeth att wow, nu är någonting på gång. Nu sparkar det till riktigt, riktigt ordentligt. Och jag har ju en sån här speciell händelse. Var det Olof eller Jakob, Anna, som Olof sparkar ut så att det sticker ut en fot ungefär 1 decimeter utanför magen? Och det... Ja, alltså. Minnesbilder är inte alltid att lita på, som vi vet. Och det säger ju all forskning. Man kan inte lita hur mycket som helst på minnet. Men det var verkligen... att det måste ha varit en sån spark för Elisabeth när det verkligen sticker till. Ni som inte själva har upplevt det här har förhoppningsvis något spännande framför er. Eller väldigt läskigt. Vi som har varit där kan känna att okej, okay, detta kan jag relatera till. Men Elisabeth märker att nu händer något alldeles extra när hon ser Maria. Och hon förstår och får också bekräfta Maria i sin kallelse. I den uppgiften hon har fått att du har något speciellt med dig. Det du gör är något speciellt. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Välsignade barn. Välsignat det barn du bär inom dig. Alltså. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Välsignad det barn du bär inom dig. Det är något speciellt. Något är på gång. Och jag tänker att genomgående i den bibliska historien så är det så att när Gud väljer så väljer han nästan på pin kiv tvärt emot vad människor skulle ha valt. Ett litet folk som blir Guds egendomsfolk. Det är den yngste brorsan i en inte alltför mäktig familj som blir kung David. Den kanske mest betydelsefulla gestalten i hela det gamla testamentet näst Mose. Och det är en ung flicka från glesbygden. Bakvattnet kulturellt, politiskt, ekonomiskt. Som får Guds kallelse. Gud väljer inte de stora och mäktiga. Han väljer inte ut de som har makten att förgöra till att vara de som får bygga upp. Men gång efter gång i historien så är det så att när maktens män som kunde göra världen till grus själva är begravda i gruset så spirar det upp någonting som Gud har skapat och som Gud vill. Gång på gång på gång. Se, jag gör allting nytt. Och ändå så finns den här tråden gång efter gång att Gud utväljer det som inte är störst i människors ögon. Maria är utvald av Gud och hon har en speciell kallelse. Den största kallelsen, den största välsignelsen. Och Elisabet förstår det här. Hon har levt ett långt liv med Gud. Hon hör vad han säger och kan relatera till det. Detta är speciellt. Du är utvald. Och jag tänker att det finns en viktig sak med det överhuvudtaget för oss att kunna lyssna in att Gud vill få kommunicera med oss. Inte bara enkelspår utan också att vi ska kunna prata med Gud, vi ska kunna bråka med Gud, vi ska till och med kunna skälla på Gud och vi ska också kunna försonas med Gud. Och alla de här är bibliska exempel i drivor på. Så att jag är inte ute och cyklar. Vi kan prata med, vi kan lyssna till, vi kan bråka med, vi kan skälla på och vi kan försonas med Gud. Allt är möjligt därför att han är god och vill oss väl. Och i det så kan också finnas ett skäl att lyssna på Gud är just att få höra. Finns det möjligt för mig att få bekräfta på ett speciellt sätt någon som bär en kallelse? Det behöver inte vara en kallelse till att föda Guds son eller bli predikant eller någonting sånt. Men att jag tror att du lever i det rätta, att du gör det goda. Uppmuntran generellt men också specifik uppmuntran att jag tror att Gud bara vill få ösa in att det du gör är gott. Att kunna få bekräfta människor. Jag tror att det var gissningsvis väldigt betydelsefullt för Maria. Det har inte gått lång tid sedan ängeln var på besök. Hon reser till sin äldre släkting som hon vet väntar barn trots att det var biologiskt kört. Och att då själv få bli bekräftad i att ja, din kallelse är ingen inbildning det som hände för ett par veckor sedan eller en vecka sedan. Sen det är genuint. Det är speciellt. Elisabets betydelse som bekräftar, att ge bekräftelse och att uppmuntra kan säkert överskattas, men jag tror inte vi ska underskatta den. Det är betydelsefullt, inte bara med den här allmänna att kunna stödja och hjälpa varandra som Guds församling, som Guds familj, utan också det att specifikt i våra olika kallelser få bekräfta när så är skäl. Man ska inte bekräfta det som är galet naturligtvis, men att kunna få ge bekräftelse till det när vi känner inom oss att det vi möter är gott. Här verkar Gud, eller kommer Gud att verka i detta. Och jag känner igen en grundton av himlen. Då kan det också vara skäl att få berätta det. Så att den som är i Marias roll kan få bli styrkt. Och få bära med sig ytterligare små pusselbitar som leder till bekräftelse. I den kallelse man har bejakat och gått in i. Om nu Sverige är ett Tyskland för barn. Nu ska vi försöka dra ihop den tråden här. Jag tror att det finns ett dilemma för oss som lever i den protestantiska kulturmiljön och som finns i de reformatoriska kyrkorna. Det finns många dilemman och många saker man kan fundera över. Men en sak som där jag tror att vi definitivt har lyckats gå bet. Och jag har inte koll på när så har skett. Men det är definitivt inte redan med Luther, utan det är senare. Men att det är vår syn på Maria, vårt förhållande till Maria. Det här har jag pratat om massor tidigare, så att det är sådana återkommande grejer den här söndagen. Men jag kan inte släppa det, för jag tror att det är viktigt att Maria blir så ofta, eller har så ofta i vår tradition varit någon eller något som har representerat den andra. Snarare att det också är en förebild för oss. Det har blivit något skumt att tala om Herrens moder mer än precis stallet och möjligen Maria bebådelsedag. När vi i själva verket behöver alla goda förebilder vi kan få. Och att då lägga goda förebilder på hyllan är kanske inte helt sunt. Maria är inte en representant för någon annan eller något annat. Hon är också en av oss. Hon är den främste lärjungen. Den som har haft den främsta kallelsen. Och därigenom kan hon också vara en förebild. Hon är också på ett sätt en moder för oss. Om inte annat i så motto, därför att hon är den som har fött Jesus, Guds son. Som är kyrkans huvud och där vi är kroppsdelar. Och om vi är en enda kropp och vårt huvud är född av Maria och vi hänger ihop med huvudet. Well, dra era logiska slutsatser själva. Det kan vara någonting att fundera över julgröten kring. Och är hon då gudaföderskan, så är det också rimligt att hon är den människa som genom alla tider fått det mest speciella uppdrag som någon människa någonsin haft. Och jag tror att på den här punkten kan vi behöva växa upp så att vi inte reagerar med rädsla och kanske infantilitet. Utan att vi, inte bara i Sverige utan också här då, kanske i världen i stort, behöver ha ett vuxet i bemärkelsen fritt från reflexmässig rädsla i vår syn på Maria. Och kunna inse att detta är en förebild. Detta är en person som Gud har valt. Och som, precis som alla andra människor som Gud har valt, är någon att glädjas åt. Ni kommer ihåg förra veckan. Ni som var här, ni som inte var här och lyssnade på den på webben, och så kan ni lyssna på den här gudstjänsten efteråt på webben, så har ni chans att få båda trådarna ihop. Men då pratar jag om hur våra liv sitter ihop i en väv med andra kristna som har gått före, och hur viktigt det är för oss att kunna se historien, hur väven är dragen, hur trådarna hänger ihop. Och jag tog ett exempel tillbaka till 1870-talet i Stockholm, som inte är många varpar bort. Som ni märker, ni som kan vävning, så har jag inte riktigt koll på alla termer och så vidare. Det känns som att jag fuskar lite grann med fackterminologin här. Men jag tror ändå att till syvende och sist så är det rimligt att säga att alla trådar vi ser nu i väven, varenda tråd som vi kan se som har med människor att göra, de fästs i en punkt. Nu försöker jag titta på dig, Julia, för jag vet att du kan vävning. Man skulle kunna tänka sig en väv som är trekantig som fästs i en punkt. Och den punkten är när Maria säger sitt ja till Guds kallelse. Och från det så alla trådar, allting som vävs in, allting som Gud för in i det hela, allt som sker, sätter, det är fästpunkten, det är fokuset. Därför att Gud handlar, därför att Gud som verkar. Och därför att hon säger sitt ja till att föda Kristus. I dagens epistel 6 så skriver Paulus det. Det är från Andra Korintherbrevet att i Kristus Jesus, i sonen som Maria fick föda, i honom har alla Guds löften fått sitt ja. Alla Guds löften har fått sitt ja i honom. De löften vi kan läsa om i Gamla testamentet som gavs genom profeterna, det som står skrivet. De löften som har getts till enskilda i bön och i tilltal. Exempelvis löften vi kan läsa om i evangelien om hur när Josef och Maria för fram Jesus i templet för omskärelsen, hur de möter då Simeon och Hanna, som under lång tid troget i bön vistas i templet. Och Simeon hade fått, står det explicit, att han hade fått veta att han skulle inte dö förrän han hade fått se Messias. Också sådana löften har sitt ja i Jesus. Och alla löften bär i honom. Så om vi sätter upp en väv med Guds löften, så fäster den väven på en enda punkt i Jesus. Men varenda tråd andas Jesus. Allt som är i väven har med honom att göra. Därför att i honom har alla Guds löften fått sitt ja. Och i vår värld så tar det här löftet konkret avstamp i det ja som Maria ger. Här är jag. Använd mig, Gud. Varsågod. Guds stora ja, att alla löften får sin uppfyllelse i Jesus, hänger också intimt samman med ett mänskligt ja, nämligen Marias ja. Det hänger också intimt samman med det ja som var och en av oss kan ge i våra hjärtan och som ingen annan kan göra för oss. Vi kan sluta säga nej till Gud. Det är att säga ja. Han gör resten. Vilket är väldigt praktiskt. För det betyder att inte speciellt mycket hänger på oss. Så det är väldigt lite saker som vi behöver ha ångest för. Gud har gjort de stora sakerna i Kristus. Vi får lösa några små saker under våra liv. Därmed inte sagt att våra liv är små och obetydliga. Men det är viktigt att vi har proportionerna klara för oss. Att vi inte inser att, eller att vi inser att jag är inte världens centrum. Och det är inte bara ont, utan det finns något väldigt gott och befriande i det också. Vi kan få säga ja till Gud. I smått och stort. När utmaningen är liten eller bombastisk. Vi kan få säga ja. Och välsignad är det barn som du bär inom dig. Som Elisabeth fick säga till Maria. Välsignade är vi när vi lever i Guds vilja. Och när vi får göra det han utmanar, uppmanar och uppmuntrar oss att göra. För när vi lever i vår kallelse. När vi gör Guds goda vilja i världen. Rent krasst. Vare sig vi vet om det eller inte så agerar vi faktiskt i alla fall som om vi hade Maria som förebild. Sämre kan man ha det. I Jesus Kristus har alla Guds löften fått sitt ja. De stora löftena, det som sitter på korset, att Jesus för världen givit sitt liv. Men också för mig. Att det inte bara löften som är ja till alla människor i alla tider som har levt och som kommer att leva, med ett undantag. Utan Guds löften gäller även mig. Guds löften gäller oss alla. Och i så fall, om alla Guds löften har fått ett ja i honom, då gäller det även dig. Nu tänker jag inte peka på var och en av er, titta och samtidigt säga dig. Det tar lite lång tid. Det kommer låta vansinnigt fånigt för dig som lyssnar på webben om jag skulle göra det. Så jag låter bli. Men jag tar det en gång för alla gemensamt. För var och en av er som lyssnar nu. Alla Guds löften är uppfyllda i Jesus. Har fått sitt svar i honom. Har fått sin förankring i honom. Och det gäller dig också. Välsignad är Jesus som ger världen liv. Som ger hopp och tro. Som föddes av jungfru Maria i ett stall i Betlehem för så länge sedan. Och låt oss med Elisabet, låt oss med Maria och låt oss med så många andra genom alla tider stämma in i denna välsignelse. Låt oss be tillsammans. Herre, välsignad är du alla goda gåvors givare. Du som har kommit till oss som ett barn. Herre, nu ber jag att vi i Marias efterföljd ska få leva i de utmaningar du ger oss, i den kallelse du ger oss. Jag ber att vi i Elisabets efterföljd ska få känna igen när vänner och släktingar, bekanta och obekanta omkring oss, lever i din kallelse. Så att vi när rätt tid är kan få bekräfta det. Och Herre, jag ber att vi ska få låta ditt ord och dina löften få genomsyra oss, så att vi var och en får se att ja från dig också gäller mig. Och att jag från mig får bli ett gensvar till dig. Herre, jag ber att du ska välsigna var och en av oss nu inför julen. Välsigna vår kyrka. Välsigna alla församlingar i Östersund. Och välsigna var och en som lyssnar på den här predikan på webben. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.